I det här avsnittet, vårt allra första, försöker vi ringa in vad Livspodden kommer att handla om. Vi pratar om Joseph Campbells uttryck Hjältens resa och Carl Jungs teori om vår personlighet som kommer att prägla podden mycket. Och allt avslutas med att vi släpper loss i en rage över dokumenthysterin som vårt samhälle tycks ha drabbats av. Det blir ett samtal som visar hur ovana vi är med poddandet, men som också visar på ett bra sätt hur samtalen kommer att låta. Så nu kör vi det första avsnittet. Det här är Livspodden med Linda Berg Ottosson, utvecklingsledare och Failcamp-aktivist. Och så jag, Susanna Westman, existentiell bloggare och samtalsledare.
Nervöst?
Ja,
lite. Mm. Men Livspodden?
Ja.
Ja, vad är det?
Här är den.
Ja, här är den.
Det känns som att vi egentligen redan har pratat Livspodden snack innan. Vi har ju träffats för första gången idag.
Mm. Det har vi. Jag känner inte dig.
Nej, fast det känns som att bara det här förutsättningslösa pratet vi har haft sen du kom in hit i min lägenhet för, vad är det, ett par, tre timmar sedan?
Jag tror faktiskt att det är 4 timmar sedan.
Åh, jävlar. Ja, så känns det ändå som att vi har börjat lära känna varandra.
Mm. Absolut. Och jag har ju haft en idé om en podd ganska länge.
Mm.
Och just haft namnet Livspodden. Men jag har inte alls vetat vad jag ska göra med den här. Jag har provat lite olika och varit väldigt vilse.
Just det, jag ska inte nicka nu för det är podd. Jag sitter här och nickar bara så ni förstår vad jag håller på med.
Ja. Vi är ovana med det här.
Mm. Jag kom i kontakt med din blogg. Och det var nästan kusligt ibland. För att det kommer vi säkert komma in många gånger på under våra samtal framöver. Men mitt liv har ju tagit sig en drastisk vändning sedan ett par år tillbaka. Och mycket tankar, precis som du säger. En känsla av att hur lever vi egentligen? Och en känsla av att det är saker som skaver, saker som inte stämmer. Och jag kan ha gått och tänkt på någonting och känt någonting och pratat med personer om saker. Och sen har jag läst om det typ dagen efter i din blogg. Med teori. Så för mig har ju det varit jättehäftigt att få en teoretisk förankring på sånt som liksom har värkt fram ur livet liksom.
Mm.
Jag kände mig först lite som en stalker. För det är ju som när man börjar läsa en blogg som man tycker är jättebra, så kanske man börjar först att gilla inlägg och sen kanske man vågar skriva en liten kommentar och sen kanske man får ibland svar på de här kommentarerna, så känner man bara, oh, jag är rätt ute, coolt. Men sen ju längre tiden gick så har jag någonstans tänkt så här att det här skulle ju vara en podd också.
Mm.
Så skickade jag ju den idén till dig bara och så visade det sig att det var det tänkt så.
Ja, det var ju fantastiskt att du skrev det där. För jag hade verkligen känt då, när du skrev det, att jag letade efter en samtalspartner som kunde bara också våga prata lite om sig själv.
Mm.
För det har inte varit lätt att hitta.
Nej, och då kan jag säga score. Ja. Jag tänkte på det, vi har ju pratat och eller du har skrivit också mycket om det här att hitta sin bliss och hitta sin väg i livet. Alltså att vara i det tillstånd och i de sammanhang där man är sitt bästa jag.
Mm.
Och det där tycker jag fortfarande kan vara svårt att förstå och få syn på vad det är exakt för mig. Men jag vet att när jag läste i Glennon Doyles bok som Untamed, som ju du också har läst,
som vi gillar
jättemycket, boktips, så Nej, hon skrev det inte i boken, men hon sa det i en intervju om boken att hon hade någonstans kommit på att hennes superskill eller hennes gåva var att hon kunde visa sitt inre för andra människor.
Mm.
För att få dem att må bättre kring sitt eget inre. Och då var det som att någonting föll på plats hos mig. För jag tänkte så här, men det är precis så där som jag nog är. Att jag på något sätt, jag vill så gärna få andra människor att må bättre. Och då kan jag använda mig av saker som jag själv har varit med om. Och tänkt och känt. Och jag har liksom inte några problem att prata om känsliga saker heller. Jag tycker snarare om det.
Mm.
Så ja, jag kände igen mig jättemycket i det som hon beskrev där.
Mm. Och jag hör många som säger till mig att de är jätteintresserade av vad jag skriver. Men de orkar inte läsa det skrivna.
Nej.
Så för mig är det också bara att det här mediet där man pratar. Jag lyssnar ju själv på mycket poddar. Jag förstår att det passar många människor bättre.
Mm.
Och det jobb jag gör med mitt företag där jag är samtalsledare och alltihopa. Jag vill ju erbjuda möjligheter för människor att reflektera över sig själva och sammanhang på olika sätt i relationer och samhället och så här. Så att, och då är det ju också, jag vill dela med mig av mig själv och allt jag läst.
Mm.
Och det blir ju ännu bättre om det också finns en samtalspartner där man kan utmana varandra.
Exakt, så tänker jag också. Och att man i de här samtalen lär sig en massa nya saker varje gång också. Det är inte så att man sitter inne med någon slags sanning, utan det här är ju ett pågående utforskande, och att både du och jag drivs av någon, både nyfikenhet och någon slags lust att utvecklas och förstå mer. Och det tänker jag att vi delar med många andra också. Och att som du säger, man har så olika sätt att tillgodogöra sig kunskap, eller ja, man vill titta på film kanske, eller man vill läsa, eller man vill lyssna.
Mm.
Så då är det ju, det kanske blir the movie härnäst.
Oj, 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 ja. Men någonstans i det här har vi i alla fall tänkt att det ska bli en podd. Jag tror inte vi kommer ha så strikta former.
Nej, mycket av det här handlar väl om att vi behöver utmana oss också. För att jag vet inte hur du är, men jag försöker nog ganska ofta skapa mig någon så här känsla av kontroll.
Mm.
För att jag inte vill att folk ska tycka att jag verkar dum eller korkad, eller liksom, vad ska hon sitta och prata i en podd, hon har ju inget att säga, hon bara babblar ju.
Mm.
Men någonstans tänker jag tror ändå på samtalets kraft och den här, det här utforskandet som sällan får rymmas i podd, vare sig på, ja, vissa poddar kanske, men för liksom sönderklippta regisserade samtal.
Mm. Och det är väl därför vi har ingen catchy slogan. Mm. Vi har ingen färdig presentation nu av att säga exakt vad det här ska bli.
Nej.
Utan vad är det vi är intresserade av, både du och jag? Det är det kommer handla om.
Ja.
Och får vi se var det landar.
Mm.
Varje avsnitt ska ju ha ett tema, är tänkt. Men en ram.
Precis. Och det här är piloten.
Det här är piloten.
Ja.
Vad skulle det kunna vara för tema?
Jag tänker att vi har ju, som du säger, det är både teori och praktik någonstans. Att det är saker som vi har varit med om och som vi har velat förstå bättre, och då kopplat på teori från både psykologi, filosofi kan det vara också. Jag kopplar också gärna på populärkultur, kom vi på här förut.
Mm.
Men att på olika sätt illustrera vad vi tror att vi har varit med om och vad det betyder, och ja, men lite så. Och också vara någon så här öppenhet och transparens in i våra processer, för att det är ju så, både du och jag är ju mitt i någonting.
Mm.
Man blir aldrig klar med det här.
Mm.
Så det kan ju vara så att vi sitter och säger saker i ett avsnitt och sen kommer man på några avsnitt senare att ja, just det.
Mm.
Så där tänkte jag då. Mm. Men på grund av det här som hände, eller den här personen jag pratade med, så fick jag en liten vridning i mitt sätt att se på det här. Så ett sånt är också spännande att så här, återkoppla till, tänker jag.
Ja, vi kanske rent av kommer säga att du, det där jag sa för två avsnitt, det var rent skitsnack.
Eller hur? Ja, fast det var sant då.
Ja, det var sant då.
Mm.
Mm. Men vad skulle vara ett favorittema för dig?
Ja, men egentligen allting som handlar om personlig utveckling.
Mm.
På alla plan egentligen. Sen så är jag en sucker för att ifrågasätta normer. Att liksom försöka plocka isär saker som vi tar för givet och historier vi har byggt upp kring olika saker. Och så att ta isär delarna och se, menar vi, alltså tycker vi så här på riktigt? För jag har nu med tiden börjat förstå att jag har någon slags bullshit-filter som reagerar ganska kraftigt i vissa sammanhang. Och för mig är det väldigt viktigt att försöka ta reda på vad var det jag reagerade på nu.
Mm.
Så sådana grejer tänker jag. Vad tänker du?
Eftersom jag själv är inne så otroligt mycket på att avslöja mina egna skuggsidor, så är ju jag väldigt intresserad av det. Men det är ju lite inne på det här med bullshit och för normer. För det är mina egna personliga normer det handlar om. Vem jag vill framträda som person, och vem vill jag absolut inte vara.
Mm.
Men jag är ändå.
Exakt.
Så att lite grann det här med att dra ner brallorna på sig själv.
Ja.
Och liksom bara våga se vem man faktiskt också är.
Mm.
Och kunna acceptera det. För att jag själv har märkt att det är så skönt att försonas med det här. Och det gör att jag kan slappna av andetag för andetag in i någonting som bara får vara.
Och dit vill ju jag också. Och jag känner någonstans att jag ändå börjat krafsa lite på det.
Mm.
Men att det är läskigt och svårt, men det är också otroligt spännande att börja få syn på de här sidorna hos sig själv. Och att på något sätt på olika sätt försöka skala av sig alla lager som ligger emellan mig och världen liksom. Och är det självet som jag är ute efter nu? Eller är det... För personan är det som man har byggt upp själv. Du får förklara det för mig igen.
Ja, personan och skuggan är ju... Det är ju delar av självet.
Just det.
Men du har gjort en sortering.
Där, ja!
Där du väljer ut personan som det som du vill vara, som du vill att alla andra ska se dig som.
Just det.
Och sen trycker du samtidigt ner alla sidor som du tror att omvärlden inte vill ha. Det blir skuggan. Det är de du liksom lägger bakom dig så pass mycket att du själv inte ens ser att du har dem. Du vill inte kännas vid dem.
Och så triggas de när man märker av personer som har de dragen.
Ja, bland annat.
Och då kan jag tänka mig så här att man är ju oftast lik sina föräldrar på olika sätt. Och då tänker jag så här, om det nu är, det är väl ganska vanligt att man så här, kanske stör sig på något drag hos någon förälder. Bara, men han är alldeles för mycket så här och hon är jätte så här. Är det alltså oftast så då att jag är sån också fast jag har försökt trycka bort det?
Precis.
Okay.
Men det behöver inte betyda att du agerar ut det mot någon annan.
Nej.
Du kan också lika gärna göra det mot dig själv.
Ah.
Så det gäller att komma på, du är lik din förälder, du har det. It takes one to know one. Det är därför du kan se det hos den här andra personen.
Mm.
Men att lista ut hur det tar sig uttryck hos dig, om du agerar ut det i vissa situationer eller när du möter vissa personer som triggar igång det här hos dig och får som ett skuggläckage som pyser ut där. Eller så gör du det mot dig själv på något sätt.
Mm.
om man ska ta ett exempel så det inte blir så flummigt. Om vi säger har en förälder som är jätteduktig på att trycka ner dig verbalt.
Mm.
Och då kanske du har utvecklat en persona som absolut inte gör så.
Mm.
Och du är väldigt stolt över att du inte gör så.
Ah.
Men sen om du rannsakar dig och gräver lite så inser du att du har en väldigt stark röst som trycker ner dig själv.
Mm.
Du har iklätt dig förälderns roll och fortsätter med det här gentemot dig själv.
Det läskiga är ju om man liksom reproducerar någon slags sånt här beteende, och det kommer man ju göra naturligtvis, och det gör man väl hela tiden, men jag tänker gentemot, om man nu har egna barn och man någonstans tycker att man har förstått saker och fått sån här epiphany, så att ja, men nu ser jag består av de delarna och de delarna och allt det här är okej, och nu ska jag vara världens bästa förälder som får mitt barn att förstå att hon eller han är okej med alla sina sidor. Man gör ju ändå inte det. Man lyckas ju inte med det.
Nej.
Det är ju jättesvårt.
Mm. Jag tror att det ska vara så.
Mm.
Jag tror faktiskt inte att det finns ens en möjlighet att man kan ha den perfekta uppväxten som har stärkt dig på alla punkter. För att det är en resa du ska göra. Det är nästan som att det är gjort på det här sättet. Du ska liksom gå vilse först för att kunna vända om och komma tillbaka.
Mm.
Den här hjältens resa.
Ja.
Den är liksom inkodad att den ska vara på det viset.
Och det är ju så häftigt. Alltså hela hjältens resa-grejen, det tror jag ju att säkert flera avsnitt kommer kretsa kring på olika sätt. Och jag bara försöker tänka efter nu, när jag kom i kontakt med det här för första gången, om det var genom dig eller om det var... Nej, jag tror att det var en vän och ibland arbetskollega som använde det som en metod inom skrivande. Eftersom de flesta historier, eller kanske alla, är uppbyggda enligt det mönstret, och filmer och sådär, och myter. Kommer du ihåg när du kom i kontakt med det första gången?
Nej, det gör jag nog inte. Det är väldigt mycket i mitt liv, tror jag, som jag nuddar vid.
Mm.
Jag känner att det är intressant och att det är viktigt, men att det alltid dröjer lite grann. Och så kommer det till en punkt när jag i ett visst skede på något säkert är mogen för att ta det till mig. Och då minns jag det där. Det var någonting med det där. Men jag kan faktiskt inte komma ihåg när jag kom i kontakt med det för första gången.
Nej. För det är ju någonting med upptäckten av hjältens resa och av Joseph Campbell. Sen är det som att det bara har så här rasat in, som Jung till exempel, som finns i det här så starkt. Och med Jung följer också en massa saker. Ja, vi sa det här förut när vi började trevprata med varandra, att när man styr in på... Nu ska jag inte säga att det finns ett rätt spår i livet, men kanske att man styr in på ett spår som är rätt just nu, så är det som att vägvisare liksom kommer till en.
Mm.
Kände du igen det?
Ja.
Ah.
Ja, men det gör det ju. Då dyker det upp. Det kan faktiskt till och med dyka upp som Facebook-reklam ibland.
Ja. Ah. Har du något exempel?
Ja, men det kanske är, vad heter han? Jeff Foster.
Mm.
Som en tänkare som finns idag, som... Jag har ju alltid varit intresserad av den här liksom andliga sidan och famlat och trevat efter ett sätt. Och jag har reagerat väldigt starkt på det här att man ska liksom bli en så fin människa.
Mm.
Och han har en annan approach där han väldigt mycket, det handlar om att omfamna allt det här jobbiga, mänskliga, våra baksidor, och försonas med dem. Så, och han dök upp.
Jaha.
En sån. när jag antar att det var någon typ av kurs eller bok eller någonting så att visst, så Facebook kan också ge en.
Men, ja, för det är ju också någonting som jag tänker vi säkert kommer komma in på mer. Nu blir det ju som så här små karameller som vi kastar in här för att ja, men jag tänker på när du säger andlighet. Jag sa ju någonting om normkritik här i början och jag började tänka så här kring alla möjliga saker som andlighet och vad ska man säga, tro kanske.
Mm.
Det är ju någonting annat än religion, tänker jag.
Mm.
För mig blir ju religion ett sätt att NPMa andlighet.
Mm.
På samma sätt som att sexualitet är ett sätt att NPMa lust.
Mm.
Att så fort man försöker ringa in och kontrollera och skapa normer kring någonting som är ett naturligt behov hos människan så förstör man det.
Mm, just det.
Tänker jag.
Men där kan man väl knyta ihop. Att börja bryta upp normerna är ju att bryta upp samhällets persona.
Mm, ja!
Kan man väl säga.
Just det. För samhället är ju vi.
Ja, samhället är ju vi. Så det finns ju på så många plan.
Ja.
Att samhället vill ju skapa, vi kan ju bara titta, liksom, nu sitter vi här, du och jag, och är svenskar. Visst finns det en svensk persona och det finns en svensk skugga.
Mm.
Om vi ska tala som en nationell sån kropp också.
Gud, vad intressant.
Och då är det ju att börja ifrågasätta den är ju att också börja behöva ta hand om våra skuggsidor som svenskar. Vilket jag tycker kommer fram så himla bra under coronapandemin.
Ja, gud,
det kan man prata om.
Mycket intressant. Mm. Och även genus, tänker jag.
Mm.
Olika personer och skuggor och som har på något sätt också fått skapas för att vi lever i ett patriarkat till exempel.
Mm.
Och hur blir det om man skalar bort dem?
Mm.
Hur ser själva självet ut då?
Mm.
Ja, gud, det går ju att skapa sån här, börja krafsa på normer överallt.
Mm. Det mesta går alltid ihop. Alltså flyter in
det här. Ja, det gör ju det.
Det är väldigt sällan det går att så tydligt separera, utan egentligen så handlar det om samma sak fast man gör det på olika sätt eller har en annan ett annat ingångsläge. Eller.
Mm. Det är precis som Joseph Campbell sa, allting handlar om hjältens resa.
Ja, precis.
Och det handlar om din egen liksom, personliga resa.
Ja.
Och det jag tycker är så fint i den, vi kanske kommer gå igenom de stegen mer ordentligt framöver, men jag älskar det där sista steget när hjälten kommer tillbaka med sin nya kunskap och för med sig den in i sitt sammanhang.
Mm.
Det tycker jag det är liksom det finaste.
Mm.
Att det man själv har liksom på något sätt fått strida fram ger man tillbaka.
Mm.
Att det kanske är det allting handlar om.
Ja, och det är därför jag tror att det är inkodat i oss.
Mm.
Vi kan liksom inte, för det är precis som om du tänker dig fröer eller de olika stadierna för vissa djur, så här, det bara måste gå igenom det där.
Mm.
Du kan inte bara, nej men det här är ju orationellt och det här är inte särskilt effektivt.
Nej.
Att hålla på det här viset och mycket lidande och alltihopa, mycket risker.
Mm.
Vi kapar några stadier i mitten, utan man måste nog göra det här. Det är så.
Mm. Det är som att försöka ta bort mellanrummen.
Ja.
För att man tycker att de inte är liksom produktiva eller leder någonstans.
Mm.
Och så ser man inte att det är i de här pauserna och i mellanrummen som det viktigaste kanske händer.
Mm.
Ja.
Och det är också mellanrummen vi har gemensamma. Det är, jag kan snöa in på kvantfysik också.
Och det kan jag ingenting om.
Nej, och där är det ju verkligen, när man säger som så att går man ner på den här kvantpartikelnivån så finns det ingenting som nuddar varandra. Och egentligen är ingenting låst i någon fast position.
Så det är total frihet där?
Ja. Och då blir det ju plötsligt, för mig blir det så här, ja men där har vi det. Det är där vi sitter ihop.
Ja!
Vi sitter ihop i mellanrummen.
Ja men det är precis så. Det är ju dit man strävar.
Mm.
Det är till den friheten man vill, att man sitter ihop, men man sitter ihop i egenskap av att man är en individ i sig själv.
Mm.
Och att man, det tänker jag också jättemycket på det här, att som krockar så mycket med någon slags, undrar om det är någon skuggbildsgrej hos mig, eller skugga kanske. Det här rädslan för att vara ego.
Mm.
För att för ett par år sedan så började jag tänka så här, men det viktigaste måste vara att jag tar hand om mig själv. Eller att jag börjar med mig själv och ser till att, ja, men att ansvara för att jag mår bra. Men det är som att jag inte kan säga det högt, för jag vill typ kräkas på mig själv, för att jag låter som ett stort ego.
Mm.
Vadå dig själv? Du är till för andra.
Mm.
Och det vill jag ju vara, men jag kan ju inte vara till för andra om jag inte börjar med mig själv liksom.
Mm.
Men det där är fortfarande väldigt svårt för mig att få ihop. Men då tänker jag nu med de här, kvantfysik heter det, att det är det som är så coolt, att man kan se svaren på livets mening, om vi nu vill ta oss stora uttryck, överallt, i matematik, i kvantfysik, i filosofi, i religion, i konsten.
Mm.
Jag tänkte på det, jag såg någon fantastisk dokumentär om Hilma af Klint. Jag kan ingenting om konstnärer annars. Men den var, jag vet inte, det var någonting av det här du sa om kvantfysik nu som kändes som det var att se den. Hon sa någonting om att om man som konstnär vill liksom måla världen, eller ja, inte måla utan framställa världen i sin konst, då kan man inte avbilda världen som den ser ut, för sån är den inte. Och det låter jätteflummigt, men för mig så är det bara, it makes total sense. Det är precis vad det är.
Mm. Och lite grann är det väl där, om vi tar upp det här med kvantfysiken igen, det har ju liksom funnits sedan 20-talet, jag vet inte hur långt det går tillbaka, när man faktiskt började med de här teorierna.
Mm.
Men ännu så har inte vår vanliga vetenskap, eller vår vanliga, eller samhället ens, har inte kunnat ta till sig den här kunskapen än. Vi vet inte vad vi ska göra med den. Man har börjat sniffa på den på lite olika områden, och det har börjat tränga in inom biologin till exempel.
Mm.
Men det finns också organisationsteorier, tror jag, som börjar titta på det här, att vi ska kunna funka på ett annat sätt där. Så att vi har liksom inte kommit ikapp. Vi vet en massa saker om att livet inte riktigt, verkligheten är inte så som vi envisas med att tro att den är. Men vi vet ännu inte vad vi ska göra med den informationen.
Nej, för det som jag tycker blir så fantastiskt här, det är ju när liksom olika discipliner och traditioner gemensamt på något sätt hjälps åt att försöka, att man ser att all, det var lite som vi pratade om här förut i vårt första trevsamtal vid köksbordet, att allting behövs, allting är lika viktigt, och att kvantfysik kan möta andlighet liksom.
Mm.
Och vi kan koppla ihop dem, och det kan hjälpa oss att förstå oss själva och livet bättre. Och att se att de är lika viktiga, inte att den ena på något sätt ska ta över för den andra. Där har vi också pratat lite om det här med New Public Management som ett sätt att, som väl från början var ett sätt att hjälpa oss, men som många gånger kanske nu kan upplevas som stänga in oss snarare.
Mm.
Nu svävade jag iväg här, men det var som att jag såg någonting framför mig, det här kvantfysik möter filosofi som möter konst, och som alltså, allting förklarar samma sak.
Mm.
Ja.
Men det finns ju det här citatet som Joseph Campbell använde i sin bok Hjältens 1000 ansikten.
Ja.
Där han säger, sanningen är en, de lärde känner den under många namn.
Exakt.
Som är Veda-skrifterna, det indiska filosofin som det kommer ifrån.
Mm. Ja, men så är det ju.
Men vi vill gärna att, vi vill så gärna att det ska vara antingen eller. Mm. Men att det här både och-et kanske skulle hjälpa oss mycket mer.
Ja, att pusselbitstänk snarare än att jag har hittat det.
Mm.
Det är den här som gäller.
Mm.
Nu ska alla tycka och tro och tänka så här. Mm. Så blir det bra.
Så det tror jag är någonting som kommer att prägla våra avsnitt. Är det både och. Det kommer inte bli några raka svar här.
Nej, paradoxer.
Ja.
Tycker vi om.
Vi kanske lämnar er med fler frågor.
Ja.
Lämnar oss själva med fler frågor.
Absolut. Och oss själva. För jag tänker också att man är en vandrande paradox. Jag är en sån som förespråkar att vi ska vara snälla mot oss själva. Och prata om misslyckanden. Och prata om hur vi mår. Och ha en tillåtande klimat. Och sen så när jag verkligen ska skärskåda mig själv och hur jag själv fungerar, så jag är ju inte riktigt där jag pratar, om vi säger så.
Nej.
Det slappar ju efter.
Mm. Men det är ofta så att det man säger, säger man egentligen till sig själv.
Ja.
Det är ju liksom en uppmaning till dig själv, och det är förmodligen därför jag är så intresserad av det här. Jag pratar ju med mig själv. När jag skriver på min blogg skriver jag till mig själv.
Ja, det är klart.
Det är vad jag behöver höra.
Och om du behöver höra det, så behöver tusentals andra också höra det.
Ja, jag är inte unik i
meningen. Nej, men jag tänker det. Har jag tänkt och känt det här, då är det någon annan som har gjort det.
Mm.
Och då kan det vara värt att prata om det, även om det är jobbigt.
Ja, och förhoppningsvis så är det några som känner att det här säger mig någonting.
Mm.
Det vi kommer att prata om.
Och jag tänker att det är kul också att få lite inspel om folk lyssnar.
Mm.
Vad för någonting som man vill ha mer av, och om det är några speciella ämnen som...
Ja, absolut.
Sånt är kul.
Speciellt, alltså, det vore ju jätteroligt om man inte har tänkt på någonting och bara få bita tag i något som man inte har, eller som man har en massa förutfattade meningar om, och sen få slå hål på dem.
Ja, sånt är underbart. Och bli utmanad.
Mm.
Och sen från både högt och lågt, jag tänker man kan också behöva höra typ: Linda, sluta snörvla, du snörvlar hela tiden.
Ja, precis. Eller skaffa en bättre inspelningsstudio.
Eller ett roligare intro.
Ja, precis.
Ja, nu får vi med grannarnas poppande. Grannarna
har fredagskänsla.
Grannarna har feeling, kan vi säga.
Mm. Ja, precis.
Jag undrar om de har läst Jung.
Ja.
De kanske håller på med frigörande dans.
Ja, de kanske är där. Det ska vi också prata om någon gång.
Ja, absolut.
Mm.
Även om jag skruvar på mig så fort ordet frigörande dans kommer upp
på bordet. Ja, men just därför.
Mm.
Så är det så härligt.
Mm. Du var också en ganska ambitiös inför att vi skulle prata. Men sen så har vi släppt det lite, eftersom vi skulle försöka vara inte så styrda, utan bara härliga och fria. Men du hade en ganska spännande ingång, vet jag, på det där pappret du skickade till mig. Vad är problemet?
Ja.
Jag tycker det är underbart. Vad är egentligen problemet?
Varför gör vi det här?
Ja.
Ja. Ja, vi kanske bara nuddade vid det här, men jag tycker ju att människan har halkat in i, eller vi har alltid varit i en föreställningsvärld, och det finns ju alltid en tidpunkt när det är dags att slå hål på den och gå vidare till någonting annat. Att
födas... Det är idag.
Ja, det är idag, här och nu.
Ja.
Nej, men att födas på nytt igen.
Mm.
Det måste alltid bli... Alltså, så går det ju med civilisationer och...
För civilisationen tar ju också hjältens resa.
Ja, precis.
Liksom. Fast ibland undrar jag om civilisationen verkligen bemöder sig om det här steget att föra visdomen tillbaka igen. För att ganska ofta så upprepar sig historien.
Ja.
Igen och igen och igen.
Ja.
Så att det är något steg i hjältens resa som vi lite misslyckas med, kan jag tycka.
Ja, och det tycker jag är ju lite synd om oss själva som kultur och nation.
Mm.
Därför att vi har ju verkligen anammat moderniteten, och vi ska alltid ha allting sprillans nytt, och vi klipper med allting som har varit. Det är som att det gamla får inte riktigt verka in i något nytt.
Nej, för då har man kommit på så här, då är det lite så här pinsamt att man har kunnat, vi tyckte det där var bra, okej, nu måste vi glömma och gå vidare, och så kör man den här lalala-metoden och så hoppar man direkt in i något annat, och då är det som att man kan inte ta med sig det som var bra från det här gamla då, utan då ska man så här skämmas för att man någonsin var där.
Mm.
Och det är väl där lite jag tänker vi vill bort ifrån, med tanke på det här med paradoxer, det finns bra saker i allt och det gäller att få dem att mötas istället för att klippa bort dem.
Mm. Det är som att vi är någon slags mentala tonåringar som inte vill kännas vid föräldrarna och det gamla eländiga. Vi vill liksom, det var fräscht och nytt och jag tänker den här tanken första
lyssna
gången
på den där jävla dåliga musiken och så pinsamt och de där fula kläderna. Och sen kommer de tillbaka.
Och det, ja, precis. Och det man ser är ju att de här fula kläderna, eller de fina kläderna som du har på dig, de hade vi för 20-30 år sedan.
Ja, precis.
Men det vill man heller inte riktigt.
Nej.
Ja, det är ett sidospår, men någonstans så känns det skriande, som ett skriande behov just nu att slå hål på, bryta upp det som är.
Mm.
Vi behöver födas in i något nytt.
Mm.
Något gammalt måste dö och något nytt behöver födas.
Att vissa delar i gamla ska dö
och
vissa får följa med.
Ja.
Som vi har liksom på något sätt filtrerat fram som pärlor.
Mm.
För igen då liksom, inte förkasta allting som var till förmån för det nya, för det nya är inte heller 100% bra.
Nej.
Utan det finns...
Men jag undrar om kallelsen som finns som ett steg i den här hjältens resa, om den redan har egentligen har varit, och för det är därför vi upplever någon slags upplösning nu, alltså det är väldigt oro på så många plan. Så jag undrar om den har börjat, men vi har alla stretat iväg åt lite olika håll.
Ja.
Det finns ju den reaktionen som är när man kastar sig in i det var bättre förr.
Mm.
Vi måste återupprätta den tiden när det var skillnad på folk och folk. Och när män var män och när kvinnor var kvinnor och vi alla arbetade. Och
då funkade det med sanna allting.
Och gick till jobbet och slet i vårt anletes svett och gjorde rätt för oss.
Jajamän.
Och allt det där. Och så finns det den andra som... Jag vet inte hur man ska karakterisera den.
Nej, men en uppgörelse med allt det.
Ja, men som inte vill veta om någonting som är gammalt.
Nej.
Kanske.
Nej.
Som... Alltså jag upplever att det kan också vara som att man håller på att skapa ett nytt fängelse. Och det vill jag ju se upp med. Men jag fattar ju att allting kommer att landa i något. Det är det här tes, syntes.
Just det.
Och så blir det en ny form och det är väl precis som det ska vara då.
Igen det där att du måste gå den vägen. Fast ibland känner jag att jag inte vill gå exakt den vägen, för det känns så onödigt.
Ja.
Men jag tänkte på det du sa om att det är en tid där liksom det känns som att det är en sån... Jag visste att jag inte skulle kunna gå igenom ett samtal utan att använda ordet paradigmskifte. Så nu får vi ha så här en klyschbock. Men där du sa lät ju som att vi är inne i någon slags paradigmskifte.
Mm.
Och du vet, jag pratade med en kompis som är väldigt inläst och intresserad av astrologi.
Mm.
Att hon pratar jättemycket om det med astrologiska förtecken.
Mm.
Att det är en sån tid nu. Och om allting sitter ihop och ingenting egentligen kan förkastas, så tänker jag att det finns säkert en förklaring där också som passar in här.
Mm.
Jag vill minnas, nu kan jag blanda ihop saker eftersom jag var på yoga när jag lärde mig det här, och det här var, jag var gravid och hade ångest, och jag vet inte om jag riktigt lyssnade på vad hon sa, men det var någon sån här gravidyoga, och då sa hon att vi var inne i vattumannens, alltså vi var på väg in i vattumannens vad heter det? Age of Aquarius. Och att där kännetecknades av en massa saker, och det lät så nice när hon berättade om det här Aquarius agen, för att det kännetecknades av mycket av det här som vi har pratat om nu. Och om man som, jag är också vattenman, så jag känner att det kändes positivt och positiva krafter i liksom i omlopp. Och då innan en sån ny era bryter ut ordentligt, så är det ofta en väldigt, kan vara en ganska lång process av stridigheter, problem, kriser överallt i samhället och med jordklotet och sådär. Så att, ja, det, jag får prata mer med henne. Det är spännande med sånt också.
Ja, och det blir utmanande för mig, för astrologi hör till en sån som jag har väldigt svårt att komma sams med.
Ja, det förstår jag.
Men jag ska vara öppen.
Det är som med mig och frigörande dans.
Ja, om du är öppen med det så ska jag vara öppen med astrologi.
Jag ska försöka.
Men jag tror ju, här är jag ju lite optimist, alltså det känns ju som att ändå fler och fler börjar uppmärksamma att vi lever på ett sätt som skadar oss. Vi skadar naturen. Vi sitter på en gren som vi håller på att såga av för glatta livet själva.
Och får jag citera Ulf Lundell, du måste jobba ihjäl dig för att kunna köpa ihjäl dig.
Ja, precis. Vi är på jakt efter värden som håller på och krossar alltihopa.
Och som inte gör att någon mår bättre heller. Men det är jäkligt svårt att ta sig ur det där ekorrhjulet. För att man ser liksom inte det när man är i det heller.
Nej.
Utan det är ju den här liksom, jag tänker själv på alla outfits som jag ville ha. Och som jag har varit inne och och sen bara, nu har de där skorna. Får jag de där skorna? Då har jag de ultimata skorna för resten av mitt liv. Och sen är det jättehärligt och så har man lite ångest för att de är lite för dyra. Och så får man hem dem och så är det fantastiskt. Sen kommer en ny grej. Så att det är jag tycker fortfarande att det är jättehärligt med kläder och outfits och skor. Men jag försöker hitta kanske ett annat förhållningssätt till det. Mitt värde avgörs inte längre av om jag har de där skorna. Utan det kan vara kul, men det är inte liksom lika mycket flykt kanske i det som det var en gång kanske.
Och då är det ju bara ett par skor, men sen får man ju knyta så mycket till det. Det kommer den här arbetstiden, det kommer hur hela samhället är uppbyggt, vad handlar varje val om. Det kan även komma in på det här andliga planet. Vad är det vi är ute efter när vi tjusas så mycket av de här?
Jag försöker mätta min själ med skinn.
Ja, med snygga skor.
Ja.
Så det blir som en symbolbärare för så många andra saker.
Ja, gud ja.
Men, och det jag vill med den här podden, det är ju liksom att skapa en sån här plats där den som vill och är intresserad av att både titta på det här problemet hos sig själv, men också i samhället och i sina relationer med andra människor. Och vill några lyssna så är det ju kul.
Ja, jag tänker att det är många som är så här nyfikna på att börja pilla på lite saker och se vart det kan ta vägen. Ibland kan det vara ganska läskigt, för börjar man liksom dra i något hörn eller i någon tråd, då kan det vara så att en hel världsbild rasar. Men å andra sidan så kan det ju byggas upp någonting som är ännu bättre och friare och som får en att känna sig mer som en själv kanske.
För när vi kommer ner på längtan hos människor, där tror jag vi är ganska lika.
Absolut.
När vi säger fri. Jag har ju samtal med klienter och nästan alla vill vara fria och trygga i sig själv.
Ja, och det är typ ingen som är där riktigt.
Nej.
Heller. Och varför är vi inte där?
Jag tror att vi vet inte vad det är. Vad är vi egentligen på jakt efter? Vi känner inte ens igen den när vi har den mitt framför näsan.
Nej.
För det är så jag tror att det är. Vi har allt det där. Det är bara det att vi måste släppa taget om allting som gör att vi inte ser det och som gör att vi inte känner det. Så på så vis så är det ju inte en... Det är därför man måste återvända hem.
Och till sig själv. För jag tänker att man hela tiden letar efter svaret utanför sig själv. Eller man letar efter den här andra personen som ska komplettera en. Att man går och tänker att jag är halv. Och då behöver jag en person som är si och så för att jag ska bli hel. Och sen bara för att någonstans ändå komma på till slut att Det handlar om att jag måste göra mig själv hel.
Mm.
Sen kan andra människor spela en jättestor roll i ens liv och vara otroligt viktiga. Och man kan hitta liksom olika saker hos olika personer som spelar, ja, men som kan verkligen tillföra någonting. Men att det börjar med en själv.
Mm.
Och att det är där som hjältens resa kanske också handlar om helt och hållet. Att komma på det.
Mm.
Att jag har hela tiden letat efter mig själv. Jag har slagits mot mig själv. Den där draken var inte en drake. Det var min egen inre kritiker kanske.
Ja. Och eftersom vi längtar efter att vara fria så betyder det att vi känner oss fast.
Mm.
Jag känner mig fast här, men att inse att det är jag som har byggt fängelset.
Mm.
Det är jag som sitter i fängelset, men det är också jag som kan ta mig ut ur det. Eller jag kan rasera det. Jag kan...
Ja, men, och det ligger ju ett sånt... Det är väl det också, tror jag. Man vill inte riktigt ta det ansvaret. Nu pratar jag bara om mig själv kanske, men jag tycker det. Det är ju skitjobbigt att komma på det här. Mm. Att någonstans tänka så här, jaha, hur ska jag fixa det här själv? Vadå? Jag är ju bara en liten människa. Och så tänker man någonstans att det finns någon ultimat människa som ska kunna allt det här och som ska fixa det åt en. Bara, nej Linda, det är du själv som får ta det här ansvaret. Och det är ju inte enbart positivt eller kul att komma på det. Men sen är det också en jäkla empowerment i det.
Mm.
Att bara inse någonstans att men jag fixar det här. Mm. Faktiskt, jag gör det.
Mm.
Så att ja, allting är väl ingen, allting består väl av paradoxer, tänker jag.
Mm.
Är det paradoxer i kvantfysik också?
Ja.
Ja.
Allting är... jag menar, det har säkert många hört talas om det här klassiska att en ljus är både partikel och våg samtidigt.
Okay.
Och det är inte förrän vi försöker mäta det som det bestäms om det är det ena eller andra. Vilket ju betyder...
NPM!
Precis! Ja, men det kommer in i det. Men då låser vi det till någonting som är bara halvt.
Exakt! Men det är ju det där igen.
Mm.
Man ska in och religion igen.
Mm.
Eller sexualitet.
Mm.
Eller vad vi nu annars kan komma på.
Mm.
Gud, vad intressant!
Mm.
Har du gått natur?
Nej.
Nej? Eller du bara läser kvantfysik för nöjes skull?
Ja, faktiskt.
Nu ska jag skriva upp på en lapp här nu. Kvantfysik, det får bli min nästa grej.
Ja, men man, när man hör det berättas för sig eller läser om det så känns det så här, jag fattar. Men sen kan jag aldrig riktigt förklara det efteråt.
Jo, du kan ju det.
Okay.
Och jag ser någon så här liksom skönhet i det.
Mm.
Och nu börjar låta, jag vet inte om jag skulle sagt det där högt, för nu blir jag lite så här äcklad på mig själv. Att jag ser skönhet i kvantfysik. Det lät som något sånt där som jag skulle sagt, ja, men mitt bullshit-filter gick på nu.
Ja.
Att på mig själv.
Mm.
Men att det är samma sak, min exman pratade om en elev, han är mattelärare. Och han pratade om en elev han hade som... Han var liksom matematisk i själen.
Mm.
Och han såg skönheten i matematik. Mm. Och han såg matte överallt.
Mm.
Och det var också en sån här pusselbit för mig när jag insåg att matte är också den hör också in i det här pusslet. Där allting behövs. Det finns skönhet även i matte, i siffror liksom.
Ja. Och det finns också personlig utveckling i matte, har jag fått lära mig. För att det är en person som jag pratade med som berättade att hon verkligen hade börjat läsa matematik på den där nivån där det handlar om skönhet.
Men vad häftigt! Förstå.
Men hon kände nästan att hon inte vågade.
Okay.
Hon kände att det blev för mycket, ställde så mycket på ända på något sätt.
Det förstår jag.
Att hon visste inte om hon var beredd. Så det skrämde henne.
Okej.
Och du hör ju liksom...
Lite som en ny skrämma. Religion.
Ja, att liksom börja, en ny världsbild tror jag.
Precis.
I det hela.
Mm. Men gud vad spännande. För jag tror ju någonstans att det finns en hemlighet i matematik. Det är bara att den dog för mig i sjuan.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Är jag rädd. Och då har jag någonstans också tänkt på tal om det här med att skapa sig en persona och så.
Mm.
Så har jag väl också gjort det till min grej att matte är inte min grej. Matte och idrott är inte mina grejer. Liksom. Jag är stark på andra områden.
Mm.
Också för att undvika att någon ska ha förväntningar på mig som jag kan misslyckas med. Så att då kan jag liksom redan komma ut med att säga att jag är jättedålig på matte och jag är skitdålig på all bollsport.
Mm.
Tänk om jag inte är det.
Nej. Det, matte på den nivå kanske du skulle förstå.
Den filosofiska matten.
Filosofiska matten. Mm. Ja, matte finns också.
Finns det filosofi i idrott?
Ja, precis. Det tror jag.
Ja.
Mm.
Ja, för det är lika mycket utmaning till en själv, tänker jag, att släppa in områden som man har stängt ute för att de är så tråkiga. Kanske inte alls är tråkiga.
Ja, och kanske som kanske känns obehagliga. Det ja. Kanske vi ska våga oss på också.
Mm. Absolut.
Det där känns bara kletigt och svårt att prata om.
Ja. Ja, men idrott och gympa och sånt, det är jobbigt. Jag tror att det är hela den här grejen, tävling och prestera när det gäller. Jag kan inte prestera när det gäller, då bara låser det sig för mig. Däremot kan jag säga så här att efter ett glas vin så blir jag skitbra på både boll, bowling och typ brännboll.
Mm.
Så uppenbarligen så kan det ju vara någonting med någon så här spänning som släpper då om man får lite vin, kanske.
Det finns en ny dansk film nu, vi kanske inte ska prata om den, men vi kan... med Mats Mikkelsen.
Mads. Ja, den man Mikkelsen. Dricker. Ja,
ja, procent. Promilleteori.
Och jag måste se den.
Mm, jag vill också se den.
Ja, den så. Verkar jätterolig.
Måste gå på bio.
Typ att man är bara soft om man håller sig på en speciell ja, promille.
Att människan är skapt för att vara på 0,5 promille hela tiden.
Hur mycket är 0,5 promille typ?
Ja, när vi pratade om det här att vi vill se den här filmen, så var det någon som tog reda på det, att det var ungefär 2 glas vin, eller om det var 1 glas vin och 2 öl kanske.
Då är ju jag sänkt alltså.
Ja. Jag tror inte att jag är mitt bästa jag kanske.
Nej, 1 glas tror jag liksom.
Ja.
Nej, men ja, intressant. Fast det kanske i och för sig är olika beroende på kroppstyp, kanske kön, jag vet inte.
Mm.
Så för Mads kanske det var så ja. Mycket.
Jag har till och med fått lära mig att när man har PMS och är på väg in och menstruerar så är man känsligare för alkohol.
Ja!
Och det känner jag själv bokstavligen nu.
Absolut.
Det kan ju vara också att jag har fått höra att det är så. Det vet jag inte, att det blir som en placeboeffekt.
Jag har nog inte riktigt förstått att det är exakt då. Men jag har ju märkt att det är olika i psyken liksom.
Mm.
Med alla möjliga saker. Med vad man är sugen på för mat såklart och... Också vad man är extra känslig för.
Mm.
Så det är ju, låter ju väldigt rimligt, tänker jag.
Mm. Menscykeln får vi nog in där någonstans också.
Den är spännande.
Mm.
Reclaima menscykeln,
ja,
tänker jag.
Verkligen.
Mm. Det kan också vara intressant för er män.
Ja. Sen har vi ju din roliga idé om hur vi kanske ska avsluta varje avsnitt.
Ja, men det var ju bara vad jag tyckte just då. Men jag har för mig att jag slängde in att vi borde ha avsnittets rage.
Mm.
Med sånt som vi stör oss på.
Mm.
Och den här idén kommer faktiskt från en kollega till mig. För vi pratade för något år sedan om att vi skulle ha en jobbpodd.
Mm.
Och att vi då skulle ha Petras rage. För att det är jätteroligt när hon går igång och börjar rage över saker.
Mm.
Så då tänkte jag att men det var väl jätteroligt. Också att få träna på att faktiskt vara arg.
Ja.
Fast jag har nog lite svårt att bli arg och inte försöka vara charmig samtidigt. Det är väl också en sån här persona-grej.
Ja.
Att man törs inte riktigt vara eldsprutande arg. För tänk om någon så tycker något då, att man är jobbig då eller blir ledsen. Men jag vet inte, vill du rage över något?
Ja, men det, jag tror det. Först spara, ja men oj, hur ska det, du vet, kontrollsidan kommer in, men hur ska det bli och hur ska vi lägga upp det? Och hur ska vi, men sen tänker jag att det kanske blir att få avsluta med det För jag har ju ett problem att jag tycker att det kan vara ett problem ibland att jag alltid ska vara så förstående och jag ska se alla perspektiv på allting.
Oh,
och så
exakt.
Att det kanske är vår stund när vi ska öva på och bara ragea.
Och inte se alla perspektiv.
Nej,
och bara skita i rättvisan.
Nu tycker vi ensidigt så här.
Och gud vad svårt, men vad kul.
Ja, att det kan vara...
Du får börja.
Vad ska vi ragea över då?
Vi kanske har varsin. Varsin rage då?
Ja, jag har ju haft en veckans rage redan i privatlivet över dokument.
Ja, bring it.
Alltså, ja men de flesta är ju trött på alla policies, strategier, riktlinjer, handlingsplaner. Ja men det finns många namn på dem där, kommer i alla möjliga former. Och när då... Det sades de här flosklerna som alltid sägs som att det här ska bli ett levande dokument. Det här ska inte bli en hyllvärmare. Då slog det mig verkligen bara, men när började vi göra det här till avgudabilder? Alltså av verkligheten. Och verkligen just det här, en tro på att det ska leva i dokumenten, inte i verkligheten.
Platon och skuggorna.
Ja,
eller hur?
Berätta mer om hur du tänker.
Nej, men jag tog din historia nu. Förlåt,
nej,
jag behåller den.
Jag vill veta din tanke nu.
Visst var det någonting med hans skugggrottgrejen med Platon? Att man sitter där och så ser man bara skuggorna av det som egentligen är verkligheten.
Ja.
Det är precis det,
med dokumenten. Verkligheten pågår bakom en.
Och nu är det samma sak med dokumenten.
Precis.
Vi tänker att det är det som är verkligheten. Men det är liksom, de ska vara till för oss som en hjälp. Men vi har börjat tillbe de här skuggorna och de här av...
Som verkligheten.
Ja!
Det är ju inte... Varför gör vi så där?
Bränn dem. Jag hatar dem.
Eller använd dem för guds skull bara. Men håll inte på sen och sätt upp dem där på väggen som... Sitt inte och stirra på dem.
Eller ha möten. För så här, först så ska man ha jättemycket möten om de här dokumenten. För att skriva dem på rätt sätt. Sen så ska man ha utvärderingar och möten hur det blev med dokumenten. Sen så ska man skapa handlingsplaner till dokumenten. Och sen ska handlingsplanerna ut. När ska man jobba?
Sen har ett år gått och då ska de revideras.
Exakt!
Ja,
nu är det dags att revidera den här planen. Men vi var ju precis klara med den.
Ja. Och sen är det dött.
Exakt.
Där dog det på något vis.
Ja, gud vad skönt att inte behöva tänka på alla sidor nu känner jag. Nu vill jag bara hata.
Och då, precis. Nej, då kommer den här impulsen ner. Men vi ska ha dem kvar. Nej, vi kanske bara ska skita i dem.
Ja.
Och lita på. Tänk, hur vore det att komma till jobbet där alla litar på att de förstår varför de är där.
Exakt, förnuftet.
Ja.
Jag tänker, nu kan jag... Jonna har lite så här blivit... Ja, men hon har sagt så mycket bra. Så att jag kan liksom...
Jonna Bornemark.
Som Jonna Bornemark säger.
Ja.
Ja, Jonna, om du lyssnar, skicka gärna in en hälsning. Nej, men att det här att faktiskt lita på människors förnuft. Någon som har jobbat på ett ställe i 10 år, man kan jättemycket inre kunskap som inte går att mäta eller som inte syns i något dokument. Den finns där oavsett om det står som en liksom bock i en statistik eller inte. Precis, jag tog över din rage nu.
Skulle vi inte ragea båda två?
Jo, just det. Men det känns som att jag bara tog din rage och gjorde den till min. Men vi kanske har samma här.
Men du hade ju ragen i det. Det kom väldigt naturligt där.
Väldigt mycket rage har jag i det här.
Men det är ju ett sånt tydligt tecken på en av de här sakerna som jag benämner att vi har fastnat i fel tänk.
Ja.
Vi har gått vilse i tron att det här är verkligheten. Och vi sitter fast i så sjukt fast i ett nät att de flesta ser att det här hanterar vi inte särskilt bra, men ingen av oss vet hur vi ska släppa taget om det. Och då har jag varit med om jättebra ledare där det finns liksom, ja men nu ska vi köra tillitsbaserat ledarskap här. Men vi ska fortfarande ha kvar
exakt!
Det här.
Exakt! Ja! Och så det är också ett väldigt intressant nu går jag verkligen igång här, men att man, bara för att man pratar om att man har ett tillitsbaserat tankesätt och ledarskap och arbetssätt, så har man ju inte det. Utan den behöver ju också liksom ner i praktiken.
Ja.
Och man kan inte ha ett tillitsbaserat arbetssätt om man samtidigt, som du säger, benhårt håller fast vid alla de här dokumenten.
Mm.
Det är, men jag tänker, det är lite som kejsarens nya kläder.
Mm.
Att det är liksom, vi bara upprätthåller ett system som inte funkar. Och sen så behövs det någon som helt plötsligt bara, men hallå, vad håller vi på med? Liksom. Och som,
just... Men vem är den där kejsaren? Vem är i sagan som säger att kejsaren barnet. Är ju naken? Det behövs ett barn.
Ja, för barnet har inte alla de här lagren av hur man ska tycka och hur man ska tänka och vad man får säga. Utan de säger som det är. Och det är väl lite där kanske också som är hjältens resa, att hitta tillbaka till barnet.
Mm.
I alla fall till barnet.
Barnets kvalitet.
Ja, precis.
Precis, för det är det också med Jung, att självet för mig, det är det ursprungliga vi en gång kom in i världen med. Vi hade alla de här kvaliteterna, både bra och dåliga. Men då var vi också, som barn kunde vi säga, titta, han är naken.
Ja.
Men tänk, för att han var det.
Ja, och tänk hur otroligt skönt det skulle vara om alla sa vad de tyckte och tänkte. Alltså inte på ett så här elaka sätt, att du är jätteful i håret idag.
Mm.
Eller hur kan du... Eller, ja, du
men
förstår.
Utan en agenda.
Ja! Att så här bara, vad tycker du om det här? Nej, jag tycker inte att det är så bra. Ja. Eller att man kunde bara så här... Inte ha så mycket... Vi har vecklat in oss i ett beteende och ett sätt att prata med varann som... Man måste liksom ibland prata tvärtom språket för att nå fram till folk. Förstår du vad jag menar?
Är dokumenten också ett sätt att komma undan och prata med varandra?
Ja, det tror jag.
Det är en flykt.
Ja, det är en flykt. Att prata med varandra. Såklart det är. Och ja, det är klart att det är. För man tror någonstans att man kan kontrollera verkligheten i de dokumenten. Att okej, vi har de här problemen, vi skriver dem här. Och att så här ska det inte vara. Vad bra, men då har vi bestämt det. Eller att nu ska vi se till att vår verksamhet är tänker på en massa viktiga perspektiv, som att vi ska inte vara vi ska främja det här och det här, och vi ska inte vara si eller vi ska inte vara så. Lägger vi in det i en handlingsplan, och sen kan vi säga att vi i vår organisation, vi är minsann HBTQ-certifierade, så att det är lugnt. Eller och det är ju jättebra, för det kan ju vara superviktiga utbildningar man får gå igenom till exempel, eller att man lyfter upp det överhuvudtaget och problematiserar och uppmärksammar någonting. Men det löser sig ju inte för att det står i ett dokument eller i en handlingsplan.
Nej. Det måste in i ens erfarenhet.
Ja.
På något vis. Och då tror jag det finns bättre sätt än de här dokumenten att det ska komma in i erfarenheten. Jag skulle vilja ersätta dokumenten med fridans. Nej. Nej, men vi var inne på häromdagen, jag och en god vän, att tänk hur det skulle låta i riksdagen eller på arbetsplatser om det här sagoberättandet och myterna.
Ah, storytelling.
Det fick komma in istället. Hur det skulle kunna beröra mer känslomässigt och vara mer transformativt. Alltså att det faktiskt förändrar någonting inombords. För det gör inte de här dokumenten.
Nej.
Det förändrar ingenting.
Nej, för jag tror ju att alla vi människor behöver berättelser för att förstå saker på riktigt. Annars kan vi inte liksom applicera det på oss själva, eller vi kan inte få det till en del av oss. Vi behöver få höra en historia om hur det har varit för någon annan. För då kan vi förstå.
Mm.
Och det var ju någon som sa... Jag tappar alltid bort hans namn. Fan också. Men han sa så här: när de ber er om siffror, ge dem ord. Och det handlade om kultur och mätbarhet.
Mm.
Alltså att vi är fast i någon form av fel slags mätbarhet av världen inom kultur.
Mm.
Att vi behöver ord för det.
Mm.
Och då tänker jag att ord absolut, men kanske just som du säger, berättelser.
Mm. Det skulle jag vilja se.
Jag med!
Där kanske det är bra att ställa och stanna på.
Ja.